Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ny podd, välkommen Johan Pensar.
Tack för att vara här, kul.
Ja, men vi ska snacka lite om något som man snackade väldigt mycket om som inte är lika hett. Det här med att starta företag och allt sånt där. Du har ju en jäkla erfarenhet. Du startade väl ditt första företag när du var 15 bast?
Några 15 då formaliserade vi första bolaget. Då var vi två kompisar i skolan som startade. Du tänkte ju ut, vad var det? Reklammaterial för kalendrar och liknande och linjaler och sådana här. Så att företaget skulle sponsra då alla som gick i skolan så de kunde få gratis prylar och företagen kunde sponsra det där. Och det tror jag heter Backlash. Och vi kom aldrig riktigt igång. Och okay. Innan det så var det väl sälja blommor när man var 3 år. Och det var ju gratis med produkter där på sommaren. Så sjukdomsbilden har funnits länge med två olika företag och ventures.
Jag har ju själv startat 13 företag, jag tror jag. De omsatte uppåt nästan 150 miljoner.
Ja, snyggt. Det är en achievement.
Men det är rätt spännande nu. Hela den här entreprenörgrejen börjar, den är inte lika högljudd. Alla skulle bli entreprenör. Vi ska säga också, du till skillnad från mig så är du lite mer välutbildad. Harvard har du gått på och studerat. Deras business.
Deras business school gick vi 2009-2011 så kompletterade jag med det. Det var ju jättekul att träffa entreprenörer och företagare från hela världen och få kanske inte bara det här svenska perspektivet. Det är ju en sak när man gör det i Sverige och håller på med företag. Men gör man det i Nigeria eller Indien eller USA eller Latinamerika, Saudiarabien så är det ju massa galna människor som hittar på massa spännande äventyr och löser massa problem som faktiskt skapar en jäkla massa värden i vanliga människors liv.
För det kan man ju säga, eftersom jag handlar med Italien så där, ibland kan man känna ibland när man gör business med just Syditalien, norra Italien är inte samma, men just Syditalien kan man bli rätt chockad av hur svensk man är. Man bara, vänta nu, vi sa ju det här. Och så dyker upp någon konstig lastbil med några grejer som man inte har beställt och allt sånt där. Så det är rätt spännande med företagskultur och det, men det kanske vi kan lämna lite framöver.
Ja, men det intressanta med den är väl att entreprenörskapet är ju ganska universellt med, även om man kommer från Mellanöstern eller från USA så är det ju samma typ av utmaningar och entreprenörerna kämpar på för att driva igenom sitt företag och sin idé och kunder och leverantörer och allt vad det innebär för någonting. Och sen har man ju en massa olika kulturer. Så definitionen av normalt kan man ju diskutera.
men det där att bli entreprenör och leva med det och liksom... Det är rätt mycket annorlunda när det här var som hetas, när alla skulle bli entreprenörer, folk åkte runt och föreläste. Jag själv föreläste väl, jag tror att jag var en av Sveriges mest anlitade föreläsare på det här ämnet. Men nu är det inte lika hett när det brinner i knutarna. Det är ju svårare att starta företag nu. Det är rätt mycket uppförsbacke.
Ja, men kan jag säga, jag tyckte det var en skillnad från kanske 2010 år och framåt. Då blev det ju hett och inne och alla skulle vara här och det var riskkapital och det ena med det andra. Det var väldigt fräckt helt plötsligt. Men alltså, det är ju ett jävla skitjobb om man ska vara ärlig. Alltså, det är ju många nätter med huvudvärk och det är ju inte alltid... Jag tror väldigt många vill se det där bara som att man ser, ja men titta vad bra det gick för den eller den eller den. Men det är ju, faktum är att det är rätt många som misslyckas. Det är ganska få som kommer igenom. Och vissa lyckas ju enormt bra. All heder till dem. Men det är ju tufft att driva företag och starta det. Och det kanske har blivit då i... När det är mycket motvind. Det blir tuffare marknader, tuffare konjunkturläge. Det är tuffare att få ihop sin, alltså kapital eller investering för att testa sin idé.
Plus att folk är rädda.
Ja, jag tycker att man märker det generellt sett i samhället. Det är mycket mer oro och rädsla. Kunderna, alla är mer försiktiga och folk har väl en negativ framtidsvy på det här. Ja.
Men det är då man måste vara offensiv. Det är ju så där. Jag, i mitt,
det är, vissa säger väl, det är väl i stormen, det är då de riktiga drakarna flyger som bäst. Och just det ligger det. Kanske någonting i det när det stormar som mest, så att våga vara, inte bara vara defensiv. Sen är ju det lätt sagt och det beror på vilken typ av företag det är och privatsituation och familjesituation och massa andra saker som spelar in.
Ja, för det finns ju, i Sverige har vi byggt upp det här skyddsnätet. Man pratar så jävla mycket om trygghet. Och för många verkar det vara fullständigt, det mest väsentliga är att känna sig trygg. Och i den här liksom bekvämligheten så kväver man ju sin dröm. Man går till ett jobb man inte tycker om. Man har liksom kanske man liksom har en dröm om att starta restaurangen, den lilla butiken. Och så gör man aldrig det, för det är bättre att vara trygg.
Ja, men jag håller med, och jag tror också att kunna ha tryggheten och satsa på sin idé, det kanske är att man har kanske sparkapital, man har lagt undan för sämre tider och att man har tillräckligt mycket kapital för att satsa på sitt företag. Men som det är idag i Sverige så är det är ju väldigt mycket sönderbeskattning, så folk har ju inte den förmågan och är beroende av sin månadslön och kanske inte gör de sakerna som de verkligen brinner för. Jag tror det är den här trygghetsmanin eller trygghetsnarkomanin som man har i Sverige, tycker jag är direkt skadlig. Och framförallt de mindre bolagen. Det är ju en sak att sitta på större organisationer och vara trygg och säker där, även fast man inte är det. Så jag tror att det där är lite falsk trygghet. Och sen är det ju bra liksom att om någon satsar på sin företagsidé eller krog eller hotell eller vad det än är för någonting, och acceptera att ibland går det upp pipsvängen, och där är ju svenskar väldigt fördömande.
Ja,
väldigt fördömande.
För det tycker jag är en stor skillnad om man gör affärer med amerikaner och sånt. Där är ju liksom så här, ja, man har inte gjort en konkurs om man aldrig driver företag liksom. Det är fult
och fördömande, ja. Och samtidigt då, om det går bra mot förmodan för någon, så är det ju fördömande då också, för då har ju den lyckats lite väl och så ska man jämföra sig med den och hålla på. Så jag tycker svensk kultur har lite att jobba med de här bitarna. Och tittar man på de stora bolagen i Sverige, de startades ju i tidigt 1900-tal. Det är ju ganska få som har startat sent om man tittar på statistik och liknande.
För Sverige har ju en fantastisk historia. Alltså om man tittar på, alltså när man slutade reglera saker, det där måste man vara så jävla tydlig med. Så fort man river barriärer, så fort man river liksom hinder för vanliga människor att förverkliga sin dröm. Man tog bort skråväsendet. Vem som helst kunde liksom bli smed om man ville det. Man var inte tillhörd. I mitten på 1800-talet, vi har 100 år av fucking jävla ekonomisk utveckling i Sverige. Inget annat land kan skryta med den historien. Sen är vi inte med i två världskrig, men alltså, Sverige går från att vara ett av världens fattigaste skitländer. Folk flyttade härifrån. Det var, alltså, du vet, så länge det var man levde i en bonde, liksom en odlingskultur, då är ju inte Sverige ett jättebra land. Så där.
Nej, men så är det ju. Ja. Så är det ju. Jag tycker det är tråkigt att liksom, näringslivsfrågor eller företagarfrågor att dels att det gick det här superhippa, häftiga, ja. Liksom folk startar företag och så var det värt 100 miljarder på 3 sekunder. Ja. Och i alla fall de jag känner som har lyckats, de har ju gjort massa misslyckanden, ja. Och haft många liksom nätter som inte alls har varit så roliga. Så det är ju en kamp hela tiden. Men jag tycker liksom man borde få lite mer utrymme och satsa på dem som i alla fall försöker. Och också om någon, det går illa för någon, mm. Ja, men var lite supportive och stöd den personen.
Ja, precis. Men också att det finns en förståelse att alltså, du vet, misslyckande, det är inte din begravning, det är en del i processen. Ja, men det är ju rätt många grejer som man har gjort fel i sin business som är jävligt nyttiga skolor.
Ja, men jag tycker jag håller helt med dig, och att jag menar, när man gör saker, då blir det fel ibland. Mm. Och det är väl inte värre än att säga, aj, det blev ju fel, då får man rätta till det och gå vidare. Men ofta har man ju lärt sig någonting av det. Och kan då, ja, men nästa gång jag gör det här, då kommer jag inte gå i den här fallgropen. Mm. Men misstag är en del av att göra saker.
Och sen kan det också vara bra. Jag vet någon gång jag tog över mitt boxningsgym, för det gick jättedåligt när jag boxade. Och skötte det lite med liksom vänsterhanden, säger man. Fast det är högerhanden för mig, för jag är vänsterhand. Mm. Du vet, Leonardo da Vinci, Attila, Caesar, Einstein, Paolo Roberto. Det var lite för högt skratt där, tycker jag. nej men och där var vi nära på att gå i konkurs, och det var massa hyresskulder och grejer. Jag brände mig rätt ordentligt på fingrarna där. Mm. Och det lärde mig, det var vi gick aldrig i konkurs, men det var jävligt jobbigt. Fy fan vad det. Man stod med den där liksom den här skitpåsen i handen som det där extremt dåligt skötta gymmet var. Alltså Leffe, min gamla tränare, han lät Dr. Bluff jobba i kassan. Vet du om Dr. Bluff? Det är en av Sveriges mest största bedragare. Jättekänd bedragare. Jag vet inte, han vet inte om han lever ens idag. Men han fick så utslussning från fängelset. Tycker, är det bra? Han kan ju ekonomi. Ställ han i kassan. Ja, det var inte jättebra, kanske. men där brände jag mig rätt ordentligt på fingrarna och förlorade pengar. Men det var en jävligt nyttig läxa för att hålla koll på grejer.
Ja, men det är ju en del av att liksom investera eller driva företag. Ibland går det inte. Och jag tycker inte heller, liksom, jag har ju också varit med när firmer har smält.
Mm.
Och det är otroligt skuld och skam förknippat hela den biten. Det får man väl acceptera att, ja, men okej, den här affärsmodellen fungerar inte. Det är jäkligt olyckligt. Det blev inte som alla man hade drömt eller tänkt sig. Men det är ju en del av att driva, och då får man ju lära sig utav den biten framåt. Men det innebär ju inte att man ska sluta försöka, tycker jag.
Nej, det finns en lite läskig skadeglädje ibland man läser om folk, du vet, när folk gör konkurser, titta, du vet, sådär. Och folk, det är ofta så där i Sverige, de har massa jävla idéer. Jag har sagt det lite om min boxningskarriär. Folk sitter och är experter uppe på läktaren. Va?
Det är ju jätteenkelt att boxa på läktaren.
Ja, det är jätteenkelt att sitta på läktaren och säga, håll upp garden mera. Säg, jag skiter vad du, så länge inte du har varit ner och riskerat ditt arsle i en ring. Så länge du inte har fått en smäll på käften av någon som har tränat hela sitt liv för att det är en smäll på käften. Då är jag faktiskt inte intresserad av din feedback. Mm. För den är värd exakt noll.
Nej, jag håller med, och det, så är det väl, och det har blivit ganska mycket sånt, tycker jag, där idag, många har ju väldigt mycket åsikter om det mesta och hur man ska eller inte ska göra, och det är ju lätt att sitta och säga det, men att stå där själv och köra alltihopa, det är ju inte så enkelt.
Nej.
Och då ibland kanske liksom, ja, flocken eller människor med mycket åsikter skulle kunna ta det lite lugnt med alla de här dräpande kommentarerna och liknande.
Men om vi tar några steg tillbaka och säger så här, när man, min erfarenhet är att dra igång grejer. Det där märkte jag rätt snabbt när jag började driva business. Det var det där att man vill ha den perfekta idén, den perfekta produkten.
Det finns ju inte.
Nej, utan jag lärde mig det. Jag är rätt ivrig liksom, och så hade man ju folk då i liksom ledningarna för mina företag som, nej, vänta liksom sådär, och så, till slut så får man så här, fan, nu måste vi lyfta, vi måste köra det här, för lyfter man, alltså, så får man bygga planet i luften.
Jag tror det är både, ibland blir det väl väldigt teoretiskt och inte så mycket att göra, och ibland kanske går lite väl fort, och man tänker inte efter liksom, ja, men Jag tror ju min erfarenhet blir att läsa sektorn, alltså förstå klimatet, samhället, makroekonomi, hur mycket det faktiskt påverkar vår vardag.
Ja, det märker vi.
Jag menar, liksom, geografiskt vart du finns någonstans, vilken bransch du verkar i. Allt det där får ju en jättestor påverkan. Sen tror jag ibland att leta efter det här perfekta tillfället. Jag tror det mer, vilket team bygger man företaget med? Ja. Och sen ger sig det mesta. Och då får man acceptera att om det inte skulle gå, nej, men då är inte det hela världen. Då får man ju liksom, ja, acceptera den biten och gå vidare. Och går det bra, jättekul. Men det jag har lärt mig, det är väl när det går riktigt bra, då börjar ju folk bråka ännu mera. Det ska man komma ihåg.
Alltså. Ja, grejen är det som är med Paulus och mitt pastaföretag när det börjar liksom rulla upp mot 100 miljoner där liksom.
Det att man får måste jag säga, det tycker jag är en jättefin achievement. Snyggt jobbat.
Tack. Men då det kommer in riskkapital, man börjar äga mindre av företaget. Det kommer massa såna här räknenissar som inte är entreprenörer, som liksom inte, nej men jag vet, något möte vi skulle då på ICAs ledningsgrupp och sälja in nya grejer, och sen så hade vi massvis med nya produkter, och så stod jag med ändå och så sa, kan du skicka mig alla produkter, jag måste läsa på er, alltså, du är liksom, det är, vi skulle lansera 150 nya produkter i en lansering. Det var den största lanseringen någonsin i svensk livsmedelshistoria.
Wow.
Jag tror vi körde 72 tågvagnar från Italien.
Ah, wow. Mm. Wow.
Men då stod den, ja, men ska du verkligen, och han vill inte lämna ut liksom. Och jag bara så här, men jag måste liksom, ja men det är bättre om jag tar, men jag måste också läsa på liksom. Då blir man så här, lyssna nu, sitter någon så här, och så kan man ju inte heller så agera mot en anställd, bara så här, hörru, titta på förpackningen, det står Paulus, den går ju inte att köra. Nej, liksom. Nej. De man så här får lirka med, okej då. Och så får man försöka vara trevlig. Det där är så jävla svårt ibland, liksom. Det dyker upp nya människor, den här entreprenörskänslan i företaget försvinner.
Ja, men så blir det väl också. Ja. Men jag menar, duktiga företag, det finns ju olika entreprenörer, olika typer. Men de som lyckas få med sig ett team och bygga organisation och jag tycker skickligt. Ja, men det där är ju ett jättefint exempel på, ja men ändå liksom, ja men dels blir det annorlunda, du kan tänka mig, du har ju liksom ett kändisskap i den biten, och sen så förknippar man det med Italien, och sen är det en stor livsmedelskedja då som tar det här, och jättemycket hänger på den biten. Men vilken achievement att göra den biten, och när det växer så behövs ju alla de här personerna. Alla är ju viktiga på sin del, och det gäller ju också att förstå. Det finns ju de entreprenörer som aldrig lossnar, utan de fastnar i sin lilla shop eller liknande. Men balansgången där i, och sen, jag kan tänka mig att många grundare utav olika företag, det var inte alls det de hade planerat när det började ta fart, och så blev det någonting helt annat. Och så det är ju en föränderlig kropp, ett väsen som hela tiden är i förändring. Men det som driver är ju ändå så här, lösa ett problem eller se till att folk får god mat eller kunna hotta upp deras liv lite grann och göra det lite roligare.
Men det är det här med som jag säger, det här med att bygga planet medan det lyfter. Alltså Paulus startades med att de som gjorde Erik Såse, Bea, Fredrik, en polare till mig som jag kände från Kungsan. Och så tänkte jag, vi ska ha italienska såser. Och Erik satte bara sitt namn på det där. Och så ville de, och jag sa, men jag kan inte göra det, jag vill ha mina såser och sådär. Och så blev det pasta och så växte det och sådär. Och jag vill inte ha någon procent, utan jag investerar själv i det här, liksom. Jag vill äga liksom sådär. Och då började det, och till slut hade vi hade liksom nästan 200 produkter i butik. Va?
Snyggt.
Från sås.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Men när man bygger team då, vad är det viktiga tycker du?
Jag tror det är viktigt att man vill samma sak. Alltså att man har en gemensam syn och vy och vision som man driver gentemot. Och att man, ja, de som är med och äger och driver företaget har en gemensam vision och ser lite liknande på livet. Det tror jag är en grundförutsättning för att lyckas. Och det bildar ju hela kulturen i det företaget, och det är ju det som blir kärnan som man bygger vidare på. Så jag tror verkligen på det, att försöka hitta rätt affärspartner eller de som vill samma saker och har samma vision, oavsett om det går bra eller dåligt.
Men jag också vad jag upplevt när det går bra och när det går dåligt. Så här, ibland så kan man vara med entreprenörgänget, så är man ett gäng jävligt positiva, så här, ah, det ordnar sig.
Optimister.
Och så är man ett gäng, ett helt gäng bara inga problem, vi kör. Så, och det där är jättefarligt. Man måste ha åtminstone en. Alltså min exfru, kan jag säga, är en av de viktigaste. Hon satt i styrelsen för alla mina bolag. För min exfru var så här, hon är jävligt, jävligt tuff. Och gjort business med, du vet, så här, restaurang. Du vet, vi ägde liksom 4 restauranger och, du vet, hotell.
Ja, det är en tuff business.
Ja, det är en tuff business, och folk med utlänningar och, du vet, så här, du vet, och kvinna och så där. Men du vet, Lena satte man på, ska jag säga, jävla tuff brud. Och hon är så här, och jätteirriterande. Nej, hon kunde bara så här, ifrågasätta. Mm. Bara så här, nej, men det där håller inte. Förklara för mig hur det ska funka. Jo, men det går. Nej, men så här, du vill jättemycket där.
Ja.
Men du ska förklara för mig varför det där funkar. Så det är jätteirriterande att det var en sexfru i början. Men sen på slut, liksom, ju mer man liksom jobbade med henne, så förstod man att fan vilket jävla geni, alltså. Och tufft så in i helvete. Du vet, för fan, man har så, sen de andra business, men just det här med alla de här matbusiness, mycket liksom folk med invandrarbakgrund som inte vana med den typen av tuff kvinna, liksom. Och det kunde vara sånt jävla liksom bråk. Så det kunde, och hon bara, så här, nu kan ni bråka klart så kommer jag sen, så kör vi liksom.
Ja, men det är väl bra. Och jag tror väl också att alltså ha med sig människor som kan branschen, och kanske inte bara en massa ja-sägare runt omkring sig, utan någon som säger, men det här tycker inte jag om, eller det här är ju för högt prisat, eller hur tänkte ni här, det kommer ju aldrig flyga. Och vara öppen för den typen, och det tror väl jag, det känner man ju i vissa organisationer, det här med när man kunna ta kritik och liknande, det måste man ju kunna göra i ett företag. Men då hade ju ni en bra setup som fungerade. En kanske är lite framåt och optimistisk och vill göra kanske lite för mycket grejer, och någon backar och är lite kritisk och ställer tuffa frågor. Det är ju bra.
Ja. Sen växer ju företagen. Det där är ju också rätt komplicerat när det helt plötsligt börjar bli anställda, att det inte är entreprenörer.
Ja.
Det är också, det där är ju också svårt att anställa rätt människor.
Jättesvårt. Jättesvårt. Och hitta motivation där, och det är aktieägarprogram och det är olika incitament, och ja, nej, men det är tufft att driva företag. Så är det.
Vad är grunden för, hur hittar man rätt folk tycker du då?
Vet du vad, att rekrytera tycker jag är supersvårt. den som säger att det är lätt, men det beror väl helt på liksom vilka arbetsuppgifter, vad man vill åstadkomma för någonting, och att man hittar en person som fungerar med team och liknande och kanske inte bara går på intuition utan är lite formell och saklig ibland. Men jag tycker det är svårt, alltså. Jag har ju drivit, alltså, man driver konsultföretag och såna här saker. Ja, då är det ju en kamp och tävling om att hitta, ta in de där konsulterna, och de ska hålla sig motiverade. Och sen ibland rimmar ju inte det med vad kunderna efterfrågar.
Mm.
Det är tråkiga uppdrag eller vad det kan vara för någonting. Jag tycker det är supersvårt, men jag tror ändå om man är tydlig med det man vill och sin vision och vill, vem man är och vad man står för. Mm. Så tror jag någonstans att attrahera det vissa personer som tycker att jag köper in på syftet med den här verksamheten och den kulturen. Och det, jag vill vara en del av den biten. Och sen är det väl som generellt så att alla vill väl komma dit när det går bra och som hela den biten. Och sen när det går mindre bra, då vill ingen associeras med det och såna här saker. Men jag tror återigen, var tydlig med vem man är till för. Vad är syftet med det här? Vilket är vårt purpose? Jag tror det är vinnarkonceptet för framtiden i alla fall, för att driva upp nya fina företag som kan generera massa värden fram och tillbaka.
För det gjorde vi på Panifresco. Vi var ju först i Stockholm att göra äkta napolitansk pizza. Vi hade den här Vera Pizza Napolitana, den märkningen. Mm. Och i början var ju det rätt så här, folk trodde att det var ju så här små svarta punkter. Och de såg ju annorlunda ut mot då pizzan på din lokala pizzeria med fyrkantig skinka och ananas. Och skit liksom.
Mm.
Och där hade vi, vet jag att det tror jag, och det är något vi gjorde som jag, alltså vi hade möten varje, innan vi öppnade så hade vi morgonmöte, vi förklarade exakt vad det här var, att det här är liksom, vi jäser degen i 3 dagar, tomaterna är inte vilken tomat som helst, det är Samarzan och det är kungen av tomater, de kommer från Vesuvius, och du vet, olivoljan kommer från min mark, du vet, så att folk kände en stolthet över produkten, och då är man beredd och så här, och om någon ifrågasätter så var de så här, de var stolta och förklarat så att titta, det här är så här ser en pizza ut liksom. Och sen en annan grej som är också det är att vara beredd att slåss för sin anställda, att de känner att chefen, för det där i restaurangen, det där gästen har alltid rätt. Jag kan berätta för dig, gästen har i 90% alltid fel. Men så här, de klagar på grejer men så här, som är helt jävla sjuka. Va? Men, och mycket var i början med det här med brända kanter och så här, hög kant och du vet.
Det var så inte
att,
som det såg ut.
Nej, det var inte som det såg ut på den lokala pizzerian. Men där gäller ibland så här, så när folk är dumma i huvudet. För att en del gäster, du vet, som inte får bestämma någonting och helt plötsligt så sitter man på restaurang, så kan man skälla ut servitrisen och uppföra sig som en jävla gris.
Mm.
Och du vet att någon gång så var det någon som bara så här, skit ut. Jag vill prata med ägaren. Och så kallar de på mig då, och så gick jag dit och hon var så jävla oförskämd mot min service.
Mm.
Alltså så jävla, alltså så dryg jävel, va. Och bara hon hit och dit och hon är jätteduktig den tjejen liksom. Och jag jobbade, det var inte så att jag satt, utan jag stod, vi hade ett öppet kök så jag såg när folk jobbade.
Mm.
Jag stod ju själv och jobbade liksom. Så ja, hit och dit och så bara, och jag tycker hon, så jag bara till service, gå och hämta notan. Så gick hon och hämtade notan, så rev jag notan och sa, nej, du, vi bjuder på det här. Gå härifrån. Men vi har inte ätit efterrätt. Gå härifrån. Kom aldrig igen. Ni är inte välkomna här någon mer.
Mm.
Och då känner servisen att så här, jag säger så här, bit ihop, ta skit, men det finns en gräns när du är inte gästens hund.
Nej, men det handlar väl om en grundläggande moral och etik.
Ja.
Nej, men det är ju klart att man ska stå upp för det som är rätt och riktigt.
Uh-huh.
Det håller jag med om. Men jag tänker, det finns ett jättekul exempel. Vet du, exempelvis, vet jag inte om det är så länge, men jag ska gissa på att det är. Känner du till Singapore Airlines?
Nej.
Ja, men det är ett icke då statligt flygbolag från Singapore. Uh-huh. De har ganska exklusiva resor.
Mm.
De var det mest lönsamma flygbolaget i hela världen för ett antal år sedan. Men efter 9/11, när den här trista terroristattacken ägde rum i New York, då hade de precis iscensatt då ett program för att renovera alla deras kabiner. Kostar liksom 100 miljontals dollar och liksom gör den här renoveringen. De såg att siffrorna, liksom passagerarantalet, skulle gå ner med kanske 50-60% på grund av den här terroristattacken. Och då var frågan uppe då till styrelsen, hur ska vi göra med den här kabinuppgraderingen då? Och normalt så brukar det här föregå jättemycket diskussioner. Den diskussionen tog 30 sekunder. För det var så självklart för ledningen att det här är ju de vi är och vi ska erbjuda våra passagerare det bästa och därför behöver vi uppgradera kabinerna. Så var det klart. Det var inte en föremål för diskussion. Och då är man ju tydlig med vem man är och vem man är till för. Sen att det förekommer liksom, ibland är det väl liksom, ibland är det ju ägare eller ledning som gör bort sig, ibland är det anställda, ibland är det kunder. Ja, men det är ju liksom den dagliga huvudvärken.
Du menar ägaren av Paulus gjorde bort?
Eller hur? Nej, men fel inträffar lite sådär, och det är ju en del att driva verksamhet, och det är väl inte hela världen. Men jag tror man ska stå på sig och liksom, ja, moral och etik tror jag är viktigt.
Sen finns det ju i Sverige ju liksom det här med liksom känslan av entreprenörskap och liksom sådär. Och man tittar på när vi gör den här liksom skjutsen där liksom i början på 1900-talet när vi går från att vara. Titta hur alla de här, om man åker ut på Djurgården, alla de här stora villorna och allt sånt där. Det är ju byggt av svenska entreprenörer som bara sitter, titta det går bra för mig. Och så visar man upp det. Och då så gick ju folk förbi och sa, jävlar, jag ska också jobba. Men idag får man ju liksom nästan gömma det där liksom.
Ja, men det har ju blivit en ganska tråkig så här, avundsjuka. Och det kanske är liksom att många är lite, alltså ska jämföra sig fram och tillbaka med, ja, men varför ska den ha det bättre än vad jag har? Och jag har det ju sämre, och där så är den dum och såna här saker. Men jag tror liksom framgång föder framgång, och det är väl klart att om någon har lyckats bygga ett företag, skaffa liksom en förmögenhet eller lyckats med någonting, ja, men ge dem det, låt dem vara glada i det.
Ja.
Jag tycker det är tråkiga värderingar som styr generellt sett då. Där tror jag att svensken har lite att jobba generellt sett på.
Jag tror att det finns
det är ganska teorier. Mycket så här flock- och gruppbeteende, hur det ska vara, och ja, men varför ska du sätta upp en stor fin trävilla här? Och ta det här, det är ju jättekul det här som händer i Djursholm. Hans Spotify-grundaren ska riva något kåk där och bygga något, och då får han hela liksom gamla Djursholm vänder sig emot honom, och hur kan man, och det känns ju lite så här tradigt, något så här.
Men Djursholm är byggt av entreprenörer som gjorde
en
pengar.
En gång i tiden var det ju det som skapade allt det här. Och en gång i tiden var det någon som kom på någonting som bröt alla normer. Men nu ska vi flyga. Nej, det går ju inte. Det är omöjligt. Nu ska vi åka till månen, eller nu ska vi assembla. Nu ska vi låta folk sätta ihop möbeln hemma. Det är ju någon som har brytit någon norm och gjort någonting nytt. Det kallades ju för utveckling.
Ja.
Och om majoriteten skulle bestämma över dem skulle ingenting skulle få hända.
Nej.
Och där tror jag hela den här förbudmentaliteten, eller ja, men usch, vad kan man göra det? Jag menar, jag var med liksom när internetsvängen och det, hela den biten kom. Det var ju det här med, vad ska vi e-posta för? Jag ska inte ha tidningen. Vad ska man läsa på datorn? Och, alltså det var ju otroligt negativt. Men det finns ju såna här studier. Det kom ju någon sån här studie som sa 80% av mänskligheten, alltså vi människor, hatar förändring. Men nu kommer det intressanta. Även om den är positiv för dig, så är man emot. Man är emot. Och jag tycker den biten, och det finns väl i människans natur.
Ja, det finns alltid. Vad man än gör,
för bara sådär,
det.
Wow, vad kul en förändring. Vad kul att någon testar att göra någonting nytt. Jag kanske ska prova på. Det kanske är bra, det kanske är dåligt. Men inte vara så fördömande, och så har vi aldrig gjort tidigare, och varför då?
Det är intressant med de här som inte är beredd. Sassoon tror han heter. Du använder hans uppfinning nästan varje dag. Han uppfinner mobilkameran. Ja. Han jobbar ju på Kodak. Ni som är lite yngre vet inte vad det är. Vi som är du lite yngre?
Ja, det vet jag. Jag börjar känna mig ganska gubbig.
Vi som har använt riktiga kameror med film. Han jobbade på ett företag som heter Kodak. Man sa a Kodak moment. Man tog en bra bild. Han gick upp till ledningsgruppen och sa, jag har en jävligt bra uppfinning här. De bara, men där har du missuppfattat vad vi är. Och det finns inte kvar Kodak. Mycket konkurs. De hade uppfinningen.
Det var ju samma sak. Jag tror svenskan ser sig som en hjälte för innovation. Och hej och hå. Titta på Ericsson. Mobiltelefonen, ledningen sa ju nej till det. De körde ju det som skuggprojekt i källare. De förstod ju inte, ledningen tyckte, men jag har ju en telefon i väggen, varför ska jag ha med mig den? Det behöver inte jag ha. Samma sak var det ju med Losec på AstraZeneca. Nej, men det, varför ska vi göra det här för? Så det var ju folk som rebellade i organisationen och gjorde det här.
Men vad hette de som gjorde mekaniska räknemaskiner?
Facit, ja.
Ja, ja. Och de sa, men digitala räkningar, nej det där.
Nej, jävla, det är bara trams, ja. Eller hur? Ja. Det kommer ju aldrig hända. Nej. Men är det inte så att förändringar, det enda vi vet är ju att vi kommer att förändra saker och ting vi gör. Det kommer att utvecklas både industriellt och nya innovationer. Jag tror generellt sett att det ska man ju liksom välkomna.
Ah, ja.
Tror jag. Sen är vi vissa tidiga på det och vissa lite efter. Men jag tittar på hur mycket som har förändrats de senaste kanske 10-15 åren.
Ja.
Där har ju faktiskt internet gjort en rejäl skillnad i människors liv. Kan man ju lugnt sagt säga.
Alltså jag har precis börjat titta på det med AI.
Mm.
Det är fan det sjukaste jag har sett.
Visst är det bra?
Är det nog helt sjukt?
Mm.
Alltså det kommer ju förändra världen. Det är nog helt sinnessjukt.
Mm. Mm.
Och när jag såg det första gången, jag bara, skojar med mig?
Mm.
Du säger till, det är ju helt gratis. Gör en hemsida, så gör de det. Alltså det. Du måste ju kunna lite programmering och sånt där, men det är ju nog helt...
Ja.
Alltså, ja. Nej, jag vill bara använda det där. Det är nog helt... mållös, va?
Ja, men det är ju ballt. Det är ju superballt. Vad kul att ställa en fråga och istället för Google-svaret leta reda på det här själv, ja. Så får du någon som serverar svaret.
Ja.
Det är jättehärligt.
Nej, och den kan göra, man kan fråga den saker och den så här, ja nu vet jag inte, om du skulle liksom så här fråga vem vinner ett schackparti, Paolo Roberto eller Björn Borg.
Mm, mm.
Då kan, och då säger den vet inte för den har ingen information om det. Så kan man säga spekulera. Då kan den spekulera. Det var helt superroligt. Va?
Ja, men det är ju ballt. Det händer ju mycket på utvecklingsfronten.
Och då kan jag säga att idrottsmän rent generellt är bra på att koncentrera sig. Mm. Och du vet, det är jävligt roligt.
Ja, men det där kommer ju få en stor det kommer få en stor påverkan.
Oh,
precis, ja. Som jag tror sökmotorer eller
ja.
Annat liksom. Ja.
För jag såg någon sån siffra som jag inte kommer ihåg riktigt hur den var. Alltså att utveckling handlar om hur snabbt man kan kommunicera. Och sen såg jag liksom från romartiden då det
skicka brevduvor och
hästar. Ja, men det tog 2 månader. Man hade ju postväsen där liksom. Mm. Sådär. Det tog 2 månader att liksom få fram något från England till Rom. Liksom. Sen kom ju liksom tryckpressen.
Mm.
Och sen så kommer ju liksom telegrafen och så kommer telefonen och så internet och så handlar det om sekunder.
Ja, eller millisekunder.
Millisekunder.
Mm. 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 Och det kommer ändå, och från det kommer produktiviteten säkert gå upp ännu mer.
Mm.
Är du med? Det är ju så det fungerar. Så det innebär väl liksom att förändring är väl det enda vi kan acceptera, att det kommer att inträffa.
Ja, det.
Det så kommer det hända.
Men det är också lite sånt där, när vet man att man ska haka på? Jag rätt tidigt så gjorde jag en träningssajt på nätet som var skit, det var mat, det var menyer och det var träning och och det var liksom den var världsledande. Funka inte.
Nej.
Alltså det var för tidigt. 5 år senare gjorde alla det och det gick skitbra. Sen har jag öppnat en ny som heter 15medpaolo.se där ni kan.
Det måste jag kolla, jag skulle behöva det.
Vad heter det? Funkar jättebra. Men det är så här, när ska man ha, för det är inte alltid den som är först som lyckas.
Nej, absolut, visst är det så. Men är det inte, det handlar om det här med timing och den biten. Jag tror generellt sett, jag vet inte när det var, men för, kanske 10-15, då var det ju väldigt mycket så här, säga ja. Allt handlade om, det gick någon så här kampanj typ att säga ja till allting. Och det tror jag stora bolag generellt sett skulle bli lite bättre på att säga ja. För de säger ju nej till det mesta. Men mindre företag och entreprenörer kanske behöver bli bättre på att säga nej. Att man gör för mycket samtidigt eller för många spår. Mm. Och så säger man ja till lite för mycket. Ja. Och så kanske man inte blir duktig på någonting. Eller så har man otur med tajmingen. Man var lite före sin tid eller marknaden var inte redo då eller... Ja, så lite tur och timing tror jag är liksom den biten. Men jag tror mindre, alltså alltså grundare av firmer eller entreprenörer eller de som driver småskaliga business ska nog bli ännu bättre på att säga nej till saker.
Ja, ja men det där är jag också. Det är, mm. det är jag dålig på.
Ja, och, ja men det är, man får öva sig ja, sådär.
Och så gör man något liksom, men man gör något som inte genererar pengar. Och,
eller tar jättemycket tid.
Ja, och så det som genererar pengar, det funkar liksom, så skiter man i det liksom. Ja. Eller skiter, man lägger inte
kraften
den,
där.
Den, man lägger kraft, men du lägger inte den kraften det egentligen är värt, va?
Så kan det vara. Så kan det vara. Så jag tror mindre organisationer ska bli bättre på att säga nej. Mm. Och större behöver bli bättre på att säga ja.
Det ska jag fan ta till mig.
Ja, ja. Men jag tycker det är lite så här, eller det har jag tagit till mig och sådär. Sen är det här att leva efter det, det är ju inte alltid enklaste.
Nej.
Det är ju en helt annan sak.
Ja, det är svårt att veta något intellektuellt och sen så liksom emotionellt att leva efter. Det är ju som det där med träning och mat som alla vet är bra, men det är väldigt svårt att leva efter.
Jag ska inte käka den där ostbågepåsen, men sen bara slank den ner.
men det finns ju också en annan komponent i det här med att vara skicklig. Det är uthållighet. Mm. Att inte ge sig. Där lärde man sig väldigt mycket i liksom i kampsport, speciellt boxning ska jag säga, var väldigt nyttig för mig eftersom jag slog inte speciellt hårt, jag var inte speciellt teknisk sådär, men jag kunde ta stryk och jag var vältränad, så jag brukade vända matcherna runt så här 6-7 liksom. Mm. Och då var man tvungen att hålla ut liksom. Det och det där har lärt
och ta mig. Stryk.
Ja, ta stryk för att vända liksom.
Mm. Men det är två delar utav det. Ibland håller ju vissa håller väl lite för länge.
Exakt.
I en match. Ja. Det vill säga, om man lyssnar på de som är alltså, superduktiga investerare och liknande så är de väldigt snabba på att hoppa av när det inte går rätt. Det tycker jag man kan ta till sig och säga, men är man inne i en boxningsmatch, även om man är uthållig och hela den biten, men det kanske inte är värt att betala det priset. Nej. Då kanske man ska kliva ur ringen ganska fort. Men är man inne i den och vill verkligen det och tror på det, då handlar det om uthållighet och man behöver ju gå igenom lite stålbad och några katastrofer för att liksom, ta sig igenom. Mm. Men jag tycker att det är både och. Jag tycker inte heller man ska vara rädd för det. Men någon satsar på någonting. Och det, ja, men den här träningssajten som du nämnde. Ja, men vi försökte och sådär. Skulle du varit uthållig det? Ja, men det kanske inte var din match att ta. Nej. Och då kanske man inte heller ska vara för känslomässig med så kill your darlings och säga, nej men det här flyger ju inte och jag är inte beredd att betala priset, då kliver jag av i tid.
Nej, men problemet ofta med det är att man investerar pengar och så vill man ha tillbaka, den är ju svår än
det. Men det är mycket psykologi.
Ja, det är jättemycket psykologi.
Ja. Och det har väl också att göra, menar, har man varit uppe och snurrat ett antal 100 miljoner och liksom haft framgången och varit uppe där, ja, då vill man tillbaka, alltså man jämför och jag tror det ligger så mycket mentalt i de här sakerna. Mm. Och liksom, vad är rätt eller fel i det? Det är ju jättesvårt att säga. Jag tror man inte ska vara så dömande i den grejen. Nej. Utan det får liksom respektive och även att försöka, menar, det finns ju det finns ju en sån här fantastisk, jag kommer ihåg, det var en bekant som gjorde det, var om ledarskap, så hade de en bild på liksom styrelsen och alla hade såna här liksom jättefina kostymer och slips och skitbra, och de hade fina liksom såna här mission statement, allt såg jättebra ut liksom, och det såg ju toppen ut det här. Ja, det var ju Enron liksom. Så det där hände ju på stor skala också, att det smäller lite här och där. Och det är väl en del utav att så här, ja, det är ett väsen. Ibland går det bra, ibland går det inte bra. Men att försöka hålla den där moralen och den etiken. Och
men sen när man startar om, du vet. Man startar inte om från noll. Du startar om från liksom en erfarenhet och sånt där. Så att den nyttigaste skolan är ju liksom, det är livet, va?
Ja, men det är väl också, som du själv beskriver, varit med i 13 olika. Vissa har gått bra, vissa har inte gått bra. Man kanske blir lite mer erfaren att välja och sålla mellan de möjligheterna och vad man ska kliva på och inte. Men det där är svårt. Och det är ju
invidigt. Hur gör du när du avgör när du ska kliva på?
Det tycker jag är så många faktorer som spelar in. Ja. Det vill säga, är man beredd att betala priset? Tycker jag att det här är roligt?
Ja. Det är jävligt superviktigt. Viktigt.
Ja. Vad säger familjen?
Ja.
Hur passar det i livspusset? Det är ju massa andra faktorer än kanske själva affärsmöjligheten eller affärsidén. Mm. Vill jag verka i den här industrin, tycker jag, liksom, är det för mig? Jag tror man ska lyssna på vem är man, eller vem är jag och vad vill jag för någonting. Det är avgörande skulle jag säga. Och sen livssituationen. Vissa kanske, ja men hur ska man betala räkningar då? Och, ja, jag tror ju att, jag har ju kommit mycket studier på det där också, men många tror ju att framgångsrika entreprenörer, det är ju de som bara hoppar från klippan och så hoppas de att fallskärmen vecklas ut. Men så är det faktiskt inte. Alltså entreprenörer är ju enormt riskaversa, de som är framgångsrika. De hatar ju risk. Mm. Sen ser det ut som de tar gigantiska risker. Men ofta så gör de ju inte det, utan de har plan B, C, D. Liksom, om det här går åt helvete, hur gör jag då? Och det tycker jag man ska... Jag tycker man borde prata lite om de bitarna i det offentliga eller medialt. Att också våga prata om misslyckanden. Våga prata om riskhantering och såna här saker. Det är ju inte alltid liksom, man har... Liksom, ja, nu är det sol och vi säljer glass och det går som tåget. Ibland har man de här gråa dagarna där det inte går vägen och man hade en plan och så fick man göra någonting annat. Det tycker jag det borde få lite mer utrymme, ja, i diskussionen.
Men så har ju du sadlat om lite. Du har du har börjat en ny business som var jättemysig. Du har köpt ett litet jordbruk ute på en ö i skärgården. Och lugn och ro.
Det kan vi diskutera.
Och du tänkte att du ska ha lite djur och barnen och utveckla en ön och ha lite restauranger och sånt. Men vi har ju pratat lite om det där svenska avundsjukan och kan du inte berätta lite om det, John? Den är helt sjuk. Den är också rätt rolig för det är massa kändisar. Det är alltid roligt med kändisar som uppför sig som skit.
Ja, den är ju förvånande. Nej, men för 10 år sedan drygt, så var det jag och min fru och vi längtade ut från stan. Och ville testa på att driva en gård med allt vad det innebär för någonting. Så vi kom över ett ställe då och tänkte det här låter ju kul. Och så sa vi också, tycker vi inte att det är roligt? Vi måste ju testa på i alla fall. Så vi köpte det då en sån här skärgårdshemma med gård och med, som är från 1600-talet och drog igång. Vi kunde ju ingenting. Alltså, amatörer. Men så skaffade vi lite får och lite höns och sen lite kor och lite hästar. Och drog igång det där. Och det är ju jäkligt mycket glädje. Och framförallt kanske man går från liksom... Ja, men sitta och rita på PowerPoint och någon sån här teoretiskt Word-dokument eller sitta i möten jämt och ständigt. Kontra liksom att köra traktor och liksom slå ett fält eller förlösa ett lamm eller någonting. Det är ju en jäkligt ball känsla. Och någonting, alltså den frihetsgraden, det tycker jag alla borde få möjligheten att testa på, för det är väldigt kul. Men så vi drog igång det där och visste väl inte riktigt vad vi gav oss in på, utan sån här kul grej. Men så märkte vi ett tag, det här ligger liksom jättenära fastlandet, så det kan vara 100 meter eller någonting, och det är kanske 200 fastigheter, mycket fritidshus och sådär. Så
dyra fritidshus med kändisar.
Ja, men man kan väl säga så, bemedlade folk som liksom men bor i Djursan eller i Östermalm eller Södermalm har
fläktar. Djursan är Djursholm för er som inte...
Ja, hotta jucket säger vi där hemma. Nej, men så tänkte vi att det här är ju superkul och det är fantastiskt mycket roliga bitar med det. Men redan där då insåg jag att det var väldigt mycket konflikter runt det här stället. Det var vägar, det var hur det skulle vara, och ganska snabbt insåg vi att det här ligger så nära Stockholm, så att försöka få någon lönsamhet i lantbruket med djurhållning och sånt, det blir nog svårt. Men däremot kan vi utveckla till en attraktiv plats att bo och verka på. Så vi tänkte att vi styckar väl upp lite tomter och bygger lite hus och sådär. Men då jäklar small det ju till. För det ville man ju absolut inte ha nära sig. Liksom där hade man ju haft sitt fritidshus från 1971 och risigt avlopp. Och där fiskade man första abborren och hade blåbärsbuske och hela den biten. Så det var lite förvånande det här med liksom, wow, vad mycket motstånd. Första perioden då gick vi så över isar, vi körde isränna, så det är inte så att vi inte klarar av någonting. Men det blir ganska otryggt att gå runt med bebisar och sjunka ner i isar som är ruttna och sånt där. Så då tyckte jag, men kan vi inte lägga ut en, vi kan väl lägga ut en vinterbro då liksom. Vi förlänger de här bryggorna så kan vi promenera över. Nej, 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 det kan vi inte göra, för det har vi ju aldrig gjort tidigare. Då skulle Sveriges kriminella komma över, det var slut på grundvattnet. 2,5 år tog det till att få 34 meter flytbrygga, och så fort den låg ute, då var det det bästa som någonsin hänt. Mm. Så där ser man ju också den här flockmentaliteten, hur skadligt den är, den här utvecklingsfientliga delen. Mm. Så, men sagt och gjort, vi driver ju fortfarande lantbruk där till alla då sommargästers förtret. När vi satt upp stängsel på egen mark, då kallar de det för terrorstängslet. När vi
De har varit och klippt upp stängslet.
Vi har filmer på det, eller? Ja, vi har ju folk som står med vinkelslipar, motorsågar, de står och sparkar ner.
Alltså på er privata mark?
På vår egen då står man och gör det.
Där ni som bönder vill sätta upp stängsel för era kalmar. Djur.
Ja. Ja, och det är man så upprörd över. Ja. Jag har aldrig sett något liknande. Jag har
ju film på det.
Vi har massor av filmer.
Ja. Kan vi inte få lite kändisnamn då?
Ja, men vi har ju en statssekreterare eller före detta så har vi Roger Murtvik. Ja. Vi har Johan Ulveson och andra såna här fina människor. Mm. Och jag måste säga, jag blir jäkligt trött på den attityden. Jag tycker ändå det här konceptet med mitt och ditt, att respektera andras val och frihet och egendom, och liksom bara tar sig rättigheter, beter sig som skit verkligen. Och sen liksom okynnesanmäler och ska smutskasta, och det är hatkampanjer. Så det var ganska tufft.
Polisen har varit där ett par gånger. Så.
Polisen har varit där. Jag kallar ju en lokalpolitiker för framskärt också. Det var ju väldigt upprörande. Och det gjorde man ett stort nummer av. Och man vevar på med så här gubbar och tanter som är små klaner som gaddar ihop sig i de här små vägföreningar och små tomtföreningar, och så har vi aldrig gjort. Men vi står fast vid, jag tycker att det är rimligt att, eller jag och min fru, att det är väl rimligt att fler ska kunna bo där, att man ska kunna ha väg, vatten, sanitet, el, uppkoppling. Mm. Och sen pratar vi så här skärgårdstrafik eller dra igång någon lokal liten restaurang eller någonting. Det är ju roligt. Mm. Men folk, svensken där, jag tror här är också så här kärnsvensken. Mm. Det är skärgården, det är kultur, så har vi aldrig gjort de här bitarna. Väldigt motstånd med den biten. Och sen är ju de jätteskickliga på att skriva brev och liksom gnälla och hålla på. Men vi driver där, så vi får 17 kalvar i år. Mm. Vi har 2 nordsvenskar, och så har vi som får föl här nästa månad kommer det. Så bästa arbetshästar, som gamla generationens traktorer, superballa. Och så har vi Penny Pony som kommer från Skansen, kört Ponyexpressen där, som har gått i pension hos oss. Lite höns, lite vaktlar, och så har vi lite gutefår och lamm. Och tycker att det är ju sån jäkla härlig frihet och känsla, och det blir ju fantastiskt vackert, har gjort våtmark. Men folk verkar ju inte kunna se liksom positiv utveckling, utan det känns som hela samhället har blivit sjukt. Mm. Tycker jag i alla fall. Men där driver vi på, och så söker vi bygglov mot alla, så blir de jätteupprörda, och lokalpolitikerna försöker streta emot, och vi försöker få till en bro eller färja så det går liksom att verka där. Och det är man emot, och som man var med den här vinterbron. Så det kämpar vi på med då. Men väldigt tråkigt. Och tråkigt
att inte säga, väl själv att vanligt folk ska inte få tillgång till skärgården, utan det är den här eliten av skådespelare.
Ja, men det här handlar ju om att de vill hålla allmänheten ute från det här. Det är ju liksom deras, och de vill ju inte betala för sig, utan allt ska vara gratis. Och får de inte som de vill, då är de som en 3-åring som inte får godis på lördag eller torsdag. Och så går de och sparkar ner någon dörr då och tar godiset. Mm. Så den typen av exempel har vi ganska många av. Mm. Men det tråkiga är väl att det känns som att så här, politiken och offentlig sektor, istället för att vara tillväxtorienterat eller utvecklingsorienterat, så hakar man på hela den här nej till allt och not in my backyard och vi är emot allt. Mm. Liksom, vill du kunna ta bilen till det stället? Nej, du förstår ju hela kulturkänslan här. Här ska vi ha flakmoppe.
Och det är ingen som bor där. Det är ju det som är grejen.
Det här är ju som.
De vill ju att skärgården ska dö.
Under coviden så då blev det ju explosion. Alltså, det var ju som midsommar där ute hela tiden. Men och det är några få. De flesta har ju till åren komna som bor där. Så man förstår ju hela den här stad- och landbiten. Att de som är, alltså, varför skulle man inte kunna utveckla utanför tätort och kunna göra byggnationer som folk vill bo. Så det är jättemycket normer och attityder och beteenden som jag personligen tycker är under all kritik. Så vi är ju rätt förvånade utav den biten. Mm. Om Sverige inte vill ha då entreprenörer eller tillväxt eller utveckling, det blir ju liksom att man backar in i framtiden. Så jag är jäkligt tråkigt, men samtidigt väldigt glädjande. Magisk miljö, fantastiskt med djurhållning, vad kul med gårdar
fantastiskt
och
fantastiskt kött, jag har faktiskt fått lite kött av det. Fantastiskt.
Ja, det är vi sjukt nöjda över det. Och det kan man ju säga att lantbruket är inte särskilt lönsamt, det är ju mera hobby. Mm. Men man förstår verkligen de som flyttar till en gård eller liknande, den frihetskänslan över att kunna odla sina egna potatisar eller käka egna ägg eller liknande. Och varför skulle inte fler kunna förverkliga de drömmarna? När folk vill göra det, varför ska andra få bestämma hur du ska bo och leva? Jag tycker det är ju en massa sjuka attityder i den grejen. Mm. Så det där irriterar mig på. Och sen har vi angripet det ur ett liksom, entreprenören i en bak. Jaha, vi har ett problem. Ja, men då löser vi problemet. Men svenskarna i flock vill ju stanna vid problemet. Alltså, de är ju förälskade i problembeskrivningen. Istället för att säga, ja, okej, vi vill inte... Vi behöver det här, ja, men då gör vi det. Mm. Men man fastnar i det och där ser man ju också bland mynd, alltså, du ska ju se.
Nej, men det säger väl allt. I din gård från 1600-talet, du bor där i något år så har du en bro liksom.
Ja.
det är entreprenören i dig. Det är klart vi ska ha en bro. Inga problem, och så fixar du det.
Ja, men det kan man ju tänka liksom. Ja. Och vi har ju försökt att angripa det så liksom, att inte ligga till last och att inte hålla på med bidrag, utan då får ju vi finansiera den biten. Och hur gör vi det? Ja, men vi bygger ett par hus då och så säljer vi det och så finansierar vi utveckling och gör det här. Mm. Men det får man ju tydligen inte göra. Och så har du myndigheter som är, alltså jag vet inte, alltså Trafikverket, liksom, de jobbar ju inte med att bygga vägar längre eller tillgänglighet, utan man gör något helt annat. Och har alla de här paragrafryttarna och blankett. Mm. Alltså det är ju jäkligt enkelt att sitta och tycka massa saker i Solna och skriva hur folk ska ha det. Så man förstår ilskan som finns där ute. Och sen när någon vill göra det, men då har ju inte den varit född där i 700 generationer. Det här är då i Roslagen, så det är liksom, alla ska vara inavlade och kusiner med varandra. Då är det okej. Okay, liksom. Mm. Så det handlar inte om vad, det handlar om vem. Mm. Och det tycker jag är supertrist, att vi ska vara lika för lagen, vi ska ju få möjligheter och förutsättningar för att kunna utvecklas. Har jag drivit in i Stockholm, har jag drivit företag, jag börjar ju inte liksom, jag måste ha vatten hit, liksom, hur gör jag då? Jag behöver väg eller internet, jag behöver kunna ringa i telefonen. Men det är ju den typen av utmaningar man får sitta och lösa. Och det är ju inget problem att lösa uppgiften.
Är det problem att få igenom?
Nej, men det är ju mer att myndigheter och grannar då med sommargäster förhindrar utveckling. För de vill ha det gammalt och murrigt och jättetråkigt alltså.
Men vet du vad? Du vet vad som händer med de som inte hänger med i utveckling. Det har vi pratat om.
Ja, men jag tror till sist så kommer utveckling vinna.
Utvecklingen vinner alltid.
Det brukar bli så i alla fall. Nej, men så det gör vi, och det är ju jäkligt kul. Sen finns det ju massa tråkiga saker där. Men vi kämpar på med den biten. Och jag kan... Liksom, för de som är uppväckta på vischan kanske det är jättenormalt. Men alltså känslan att sitta i en gammal risig traktor och köra på sitt egna fält, det är ju svårslaget. Alltså. Ja.
Jag kör ju traktor någon vecka om året nere i Italien. Jag har ju mark som är olivlundar och sådär. Så det är traktor i något speciellt.
Ja, men det är ju jätteroligt. Ja,
på sin mark.
Ja, på sin egen mark. Och sen kunna få bestämma. Ja. Här ska vi sätta potatisar. Mm. Men det känns ju också så här. Och så kommer det till Sverige som nej. Nej, det är någon annan som ska bestämma vad du ska... Du får inte plantera potatis där. Och,
får man inte det?
Nej, det finns så mycket regler. Liksom, får ju knappt så här, alltså, bryter du ett vasstrå på fel ställe så är det oerhört allvarligt. För då det finns alltid någon regel som någon... Alltså, det är verkligen så här, om du inte ens får stängsla i djurhållning på egen mark, då kan du ju tänka hur det är. Och sen tycker ju alla att det ska vara gratis och de ska få bestämma över dig. Så... Det där tror inte jag är en framgångssaga. Man förstår varför lantbruket har det tufft när det finns så mycket nötter som har så mycket åsikter om vad andra ska göra. De själva ska ju inte betala någonting, utan de ska sitta och tycka saker. utan att betala. Och vad händer här med fritt företagande? Ja. Eller?
Ja, men jag tror just med jordbruk är det så politiserat så att det blir problematiskt. Men vi vet ju hur det slutar. Den digitala räknemaskinen vinner över den mekaniska. Du kommer vinna till slut, Johan, för att du är entreprenör.
Nej, jag hoppas väl. Ja. Så där har vi det här med uthållighet. Ja, ja. Liksom. Man får upp i ringen, man får ett par smällar, men det är bara att resa sig och så bara på ett igen.
Roll with the punches.
Ja.
Tack för att du kom och tack för att
jäkligt komma hit.
Intressant samtal, och jag kommer gärna att jobba lite på din blivande restaurang ute på ön.
Ja, vad roligt, varmt välkommen. Jag ser fram emot den här italienska pizzan, lät väldigt gott.
Ja, det fixar jag.
Bra, tack.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.